Podplay.
Så jag har suttit och korresponderat med någon som inte finns. Jag frågade henne. Rakt ut. Är det du? Hon har hittat på en egen mailadress. Hon har, alltså du vet. Hon har gjort allt. Övertygat mig om att den här människan existerar på riktigt. I verkligheten. Hittar på en sjukdomsbild som inte ens finns för henne själv. Hon är inte döende. Hon har aldrig varit på sjukhus. I det här andra landet. Ingenting av det där är sant. Ingenting.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Michelle. Välkommen hit till podden.
Tack så mycket.
Kan du berätta lite om vad din historia handlar om som du ska berätta om idag?
Min historia handlar om att jag blev fullständigt bedragen av en så kallad vän.
Och den här historien, vad hoppas du kunna hjälpa andra med eller vad hoppas du kunna förmedla med det här?
Alltså jag har tänkt på den här frågan så mycket på riktigt. Och det är så här, jag har skämts över händelsen, att man har gått på saker och ting. För att bli bedragen är inte lätt. Men förmedlingen är fortfarande att vi är bara människor, allihopa. Att ibland blir man det. Även från de man allra minst förväntar sig och blir bedragen av.
Om du tar det från början, den här vännen, hur kom du i kontakt med den personen och hur lärde du känna henne?
Vi arbetade på samma arbetsplats. Så det är ju den vägen överhuvudtaget vi lärde känna varandra. Så det är den, och jag är väldigt, jag ser människor. På alla plan. Och sen är jag väldigt omhändertagande av mig. Och när man ser en hint av någonting att men den här kanske inte mår så bra eller har det så bra eller liksom så. Jag ser den.
Så ni blev kollegor kan man säga först på arbetsplatsen. Och hur utvecklades det sen då till en vänskap?
Kanske just för att jag upplevde att jag såg henne. Att ja, jag får det ofta till mig att jag är väldigt tillförlitlig, liksom att man litar lätt på mig. Så att ja, men det började så, och jag såg vissa tendenser som gjorde att jag reagerade på, som också gör så här, jag bryr mig.
Umgicks ni någonting utanför arbetet också?
Ja, absolut. Mm. Vi vart ju alltså verkligen super, super, super tajta. Det tog några månader innan liksom vi var, att vi blev så tajta. Utan först var det liksom normal arbetskollegor.
Vad var det du tyckte om med den här personen? Förutom det här då att du kände att du brydde dig, men fanns det andra saker där ni också klickade?
Allmän trevlig person. Men jag faller ju lätt för sådana människor som har kanske lite, inte problem, men ändå utmaningar. För jag gillar att hjälpa på alla olika plan. Det börjar ju med att hon är utbytesstudent i ett annat land. Och hon hör av sig till mig därifrån.
Så hon åker, hon har alltså jobbat hos er ett tag och åker och studerar sen?
Ja. Nej, men hon åker iväg då och hon svimmar när hon är iväg. Och då är det en bekant till henne då som hör av sig till mig och berättar att hon har svimmat. Och ligger på sjukhuset. Att det är den vägen. Och sen efter ett tag så är det ju samma dag, några dagar senare, så är det ju hon själv som tar telefonen och börjar skriva med mig.
Och den här vännen, är det en vän som befinner sig i Sverige eller är det en vän som...
Nej, den vännen befinner sig där tillsammans med henne.
Okay.
Som utbytesstudent.
Just det, så bor de tillsammans?
Ja, det gör de. Och hon vet väl om att jag finns. Så hon skriver då till mig från hennes Facebook.
Vad tänker du när du får höra det här?
Hjälp. Alltså jag blir ju skrämd. Jag tycker det är jobbigt. Jag bryr mig ju. Och det blir en miljon frågor som jag ändå inte får svar på. Hur mycket jag än ställer frågan. Liksom, vad är det som har hänt? Varför? Hur? Vad? Uppåt och neråt och fram och tillbaka. Så den skrämmer ju mig. För att den känns ju väldigt allvarlig när hon ändå hamnar på sjukhuset. Att det är inte en... Någonting har ju hänt. Men jag förstår fortfarande egentligen inte vad det är som har hänt. Men jag är bara orolig. Jätteorolig.
Vad händer därefter? Hur tas det här vidare?
Det händer egentligen inte så mycket mer än att nu är jag färdig och jag behöver komma hem, säger hon. Och samtidigt så säger hon också att jag är så pass dålig så jag kommer ha hjälp, liksom, lite mer som en sjuktransport. Allmän flyg, men hon ska ha ändå med sig någon som kollar hennes hälsotillstånd på väg hemåt. Så hon ber mig att komma och hämta henne från flygplatsen. Möta upp henne. Vilket jag gör.
Har hon varit borta länge då?
Några veckor. Det här var liksom, det var inte så lång stund. Det var bara några veckor. Jag är väldigt stressad över att stå på flygplatsen och vänta på henne. Och det är folk överallt och... Tankarna bara snurrar och snurrar och snurrar. Hur mycket som helst. Hur mår hon? Hur har flyget gått? Vad är det som händer? Och sen när jag väl ser henne så är det ju en jättelättnad. Att där kommer hon. Men hon kommer själv. Den förvånade mig så fruktansvärt mycket. För hon sa ju att hon hade haft med sig liksom någon i sin transport. Någon som skulle hålla koll på henne.
Så hon går ut och verkar frisk, menar du?
Ja. Hon kommer alltså, kommer där och jag möter upp henne och det är så här, okej, okay, hej, vem, alltså, välkommen hem, hur mår du? Jo, det är bra. Var det din ledsagare som har liksom följt med dig? Nej, men det är, stanna kvar på planet för den ska ju bara vända och den ska åka tillbaka. Vilket för mig är så här, nej, men... Det är så mycket annat runt omkring som gör bara att den där frågan glöms bort. Känslan av att man går ju alltid, kliver alltid av ett plan. Men nu kom hon själv. Men allt annat var så intensivt. Så jag glömde totalt bort den. Och hon babblar om sitt och allt vad som har hänt. Och det blir ändå så här, ja men hur, vad är det egentligen som har hänt? För man får inte så mycket via skrift. Alltså man fattar ju sig en egen uppfattning som inte kanske stämmer. Så helt att hon hade en ledsagare, den glömde jag bara bort där och då. För att vi började prata om någonting helt annat. Men den fanns liksom, var är den? Personen. Så vi sätter oss i bilen såklart och åker hem och pratar om hela händelsen. Och ja, vad är nästa steg? Liksom, hur går vi vidare? Så. Vilket är ju också att, men vi måste ju berätta det här för jobbet. För hon var ju bara tjänsteledig. Så alla på jobbet måste ju liksom få den här informationen. Eller de hade ju redan fått den informationen. Men vi måste ju liksom lösa det här på jobbet också. Hur vi ska ta vidare det. Vilket blir att våran chef hjälper till att boka specialistundersökningar. Angående hennes hälsa.
Hinner hon komma tillbaka till jobbet eller är hon fortfarande sjukskriven?
Nej, hon kommer tillbaka.
Hon kommer tillbaka.
Hon kommer tillbaka till jobbet. Och det är... Som om ingenting har hänt, men ändå som om allt har hänt. Det är ju en helt annan liksom, ändå en helt annan värld efter den här händelsen. Som vi inte förstår allvaret i, vad det är som har hänt. Och sen, ja men vi fortsätter ju liksom traggla på vardagen. Alltså vi både jobbar och hon får liksom chilla och vara lite sen. Nej, men idag mår jag inte så bra, men hon var alltid på jobbet.
Mm. Därefter, får hon göra de här läkarundersökningarna?
Ja, hon fick ju tid till någon specialist som företaget liksom hjälpte till med att boka den här tiden. Jag måste säga att jag följde inte med på den, så jag är inte helt hundra på vad som sades och vad som hände där heller. Sen vet ju jag att jag har varit med henne på det lokala sjukhuset tillsammans med henne och alltså pratat och varit med där som stöd. För att det är ju mycket så här, oavsett vilket besök du gör, du ska ha andra öron med dig, för att du hör ju sällan vad som sägs i rummet. Och där... Jag fick ju bråka med sjukhuset och säger att men hon har ju varit här. Hon har ju ja men, åkt från jobbet för att hon har tid på sjukhuset. Men det finns ingenting i hennes journaler. När vi väl sitter där då, gemensamt hon och jag. Men du har inte, jag ser ingenting i dina journaler att du har varit och gjort de här testerna. Och det fick mig att explodera. Och den frågan satte jag inte så jäkla mycket för att det har hänt inom min familj. Där de faktiskt har varit på sjukhuset och opererats. Men det finns inte i journalerna.
Har det aldrig förts journal på det?
Nej, inte den operationen. Det saknas en operation i den journalen.
Mm.
För att hon fick göra samma operation igen. Så för mig, du vet, det var så här, jävla idioter. Alltså, det är klart, jag vet ju att ni kan göra fel. Saker och ting saknas i era journaler.
Mm.
Men hon har ju varit här. Så det var det som hände liksom den närmsta tiden efteråt. Och i och med det här händelsen när vi väl kom hem och så hade hon ju fortfarande kontakt med den här ordinarie läkaren då som hade tagit hand om henne när hon väl hamnade på sjukhuset. Och där någonstans, eftersom det var ändå ett annat land, då var det så här, men jag vet inte hur jag ska tolka allt jag läser, och det var mejl, och kan du vara en, kan du liksom, hon gav mig full makt att få ta del av hennes journaler eller de här meddelandena, att hon bad den här läkaren att skriva till mig också, vidarebefordra, CC mig liksom. Ja, det är det som har fått mig att tänka så många gånger, att min vän har påtalat och bevisat att den här människan finns på riktigt. Det är därför jag faller för det. Det är därför jag tror på det.
Podplay. Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska jag testa ett skämt, hörrni, utan mer så här, bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på, och så bara prata om det, och så märker jag att så här, folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man göra något till det.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet de, hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Vi ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Podplay, en del av Power Media.
Så det hon gör, för att sammanfatta, Hon talar om för dig att en läkare i det här landet där hon har varit utbytesstudent finns och har givit henne då vård eller diagnoser. Hon har undersökt sig, och vad har den läkaren sagt då, säger hon till dig?
Det kommer ett mejl en kväll där vi är på AV. Det här är liksom för mig det avgörande i hela historien rent så, det mest hemska. Det var att det kom ett mejl från den här läkaren. Att han har nu undersökt och gått igenom alla liksom prover och alla tester och alla de här sakerna som hände när hon var där. Att det är så pass illa att hon har bara ett halvår kvar att leva. Det får vi när vi ger ut en kväll på AV.
Tycker du att det är märkligt att mejlet kommer från den här läkaren till dig?
Ja, absolut. Samtidigt någonstans, så eftersom det var så mycket fram och tillbaka. Alltså jag har ju ställt en miljon frågor till den här läkaren innan. För att jag har ju ändå fullmakten, eller hon har gett fullmakten.
Okej, så hon har gett dig fullmakten och du har redan haft konversation med den här läkaren?
Ja, för att jag frågar någonting. Mm. För att hon kunde så sällan svara egentligen på mina frågor.
Och det var medan hon befann sig i det andra landet?
Nej, utan det var efteråt när vi väl kom hem.
När ni kom hem?
När det var liksom att vissa mejl, eller de flesta mejlen, om jag minns rätt, var ju, alltså gick ju till henne, men jag var CC'd liksom.
Okej, så hon fick mejlen från läkaren i det andra landet och du var också inkopplad i de konversationerna.
Ja.
Och det här var då ganska tidigt när hon kommer tillbaka som det här började.
Ja.
Då är du på AV och så får ni båda det här mejlet.
Nej, jag på riktigt där och då tror jag att om jag minns rätt så är det bara jag som får det här mejlet. För det var mer så här typ, Michelle, jag måste berätta någonting. Det här är hemskt. Ungefär så att jag vill att du ska vara förberedd på vad jag kommer att säga. Det är så här pass illa. Hon har ett halvår kvar att leva.
Vet hon själv om det?
Nej. Jag fick informationen först. Också mycket för att kunna ta det steget kanske och samtala med henne om den här informationen. Men hon fick ju informationen från läkaren sen också. Men jag fick den först. När vi sitter på en AV. Jag menar, det är inte riktigt exakt samma timmar liksom vi går emellan de här länderna.
Skriver den här läkaren då på det andra språket?
Ja, och förklarar och berättar och beklagar.
Hur förändrar det här din kväll?
Jag springer ut. Jag måste ju samla mig. Det här är ju min vän. Det här är min, alltså, det här berör mig så djupt på så många plan. Jag närmare får en panikattack. Alltså ångest och panik. Så jag springer ut från AVN. Försöker att inte göra det så uppenbart. Utan det var mer så här, jag går ut en liten sväng. Typ. Jag behöver bara ta lite frisk luft. Och försöker processa vad jag faktiskt precis har läst. Sen så, det går inte att inte säga någonting. Utan, rätt eller fel. Men jag kommenterar mejlet. När hon och jag sitter. Eller jag går in tillbaka till henne och säger att vi behöver gå ut och prata. Och jag kommenterar mejlet till henne och berättar att nu har jag fått det här mejlet. Och då tittar hon på sin mail, och då har hon fått samma mail. Men det är ändå jag som levererar nyheten till henne. Det här handlar om säg 1-2 veckor, alltså det är ju inte så lång stund. Det är väldigt intensiv period från att hon kom hem. Men med tanke liksom på allt vi har varit med om innan så vet vi att hon är ju inte 100%. Alltså det är ju någonting. Ätstörningar och du vet, man tränar och det är andra grejer som gör att hon beter sig sjukt. Men just efter den här liksom tiden hon var borta och när hon kommer hem så det var ingen större skillnad på henne. Mer än orden. Och det var ju det som var också så här. Du ser så frisk ut. Hur kan någon sitta här nu och skriva att du har bara ett halvår kvar att leva?
berättar han om orsaken, vad det var för någon sjukdom som hade drabbat henne.
Blodvärdena, alltså värdena. Kroppen håller på att stänga ner. Inifrån.
Hur agerar hon när ni läser det här mejlet tillsammans?
Det är ju tårar, såklart. Alltså vi sitter ju och gråter. Och, alltså, ja, hur hanterar man en sån situation? Jag vet inte hur det är att gå till doktorn här framför din egen läkare och ha det fysiskt. Liksom, någon berättar i ansiktet till dig att så här ligger det till. Jag har ingen aning hur det går till. Men det här kommer ju ändå liksom det bortifrån. För att han har suttit och undersökt och kollat och liksom kopplat ihop varenda liten parameter. Och sen, I'm sorry, din kropp stänger av. Du är döende. Du kommer inte leva.
Var det någonting konstigt i det? Låt säga att det här inte då förmedlades till svensk sjukvård.
Det är ju jättekonstigt. Det är ju jättekonstigt. Det finns så många aspekter i det här som är jättekonstigt, som jag ifrågasätter mig själv. Jag sitter och diskuterar med andra att fan, det här är galet. Det här, alltså, det låter som en film. Alltså, det låter ju inte verkligt. Så det är klart som fasiken det fanns jättemycket frågetecken. Men i den stunden så är det så jäkla lätt när man blir liksom bortmanipulerad, eller liksom någon börjar prata om någonting helt annat och så glömmer man just den tanken. Man glömmer just den händelsen. Man går vidare till nästa och hela tiden föds med någonting nytt.
Mm. Den här kontakten som då etableras mellan dig och den här läkaren.
Mm.
Som ni har ju haft lite mejlkontakt här nu. Mm. Kan du berätta mer om den brevväxlingen?
Ja, härnäst så var det ju liksom verkligen också 1000 frågor. Kan du skicka journalerna? Alltså jag vart ju väldigt liksom, ja men jag behöver se journalerna. Alltså du kan inte skicka ett mejl och säga en sån här sak och sen bara okej. Okay. Alltså jag måste ju få reda på fakta. Varför? Vad är det du ser? Vad är det som har hänt? Då kan vi ta det till svenska läkvården och liksom, det här ser de där, det här har de sett på grund av alla prover och så. Men det är också så här, nej det är sekretess, jag kan inte lämna ut journalet till dig bara för att du ber om dem. Nej, det är klart. Det fattar jag också. Det skulle inte svensk sjukvård göra heller. Lämna ut en journal bara för att jag säger att ge mig journalen. Och samtidigt, någonstans det här handlar om dagar. 2, kanske 3 dagar någonstans efter det här, den här dödsdomen, om vi ska kalla det så. Så var det ändå så här, ja men det här är typ sista mejlet du får nu, eller ni får nu. Den var ju inte riktad personligen till mig. Utan nu behöver den svenska sjukvården ta över fullständigt. Att jag har gjort mitt liksom härifrån när du var hos oss. Nu är du inte hos oss längre. Att så. Och sen var det ännu ett mejl privat till mig. Tack. Vilken fin människa du är. Vilken fin vän du är. Tänk om alla hade haft sådana människor runt omkring sig. Hur du har hjälpt till och stöttat och hanterat det här. Och du är jättefin människa. Och det mejlet berättade jag till henne om. Att jag fick det här från läkaren och så. Ja, jo, men han har frågat efter dig och han har frågat om dig och han är trevlig och jo, men jag bara, this is too good to be true. Alltså förstår, det är så här, det var så konstigt. Så jag påpekade alla saker. Men hon bara bekräftade och sa att, ja men jag har ju träffat honom, han finns ju. Så där har jag liksom en vän, även om det finns många grejer som har hänt under våran liksom vänskapsrelation eller yrkesrelation. Det är klart att det finns saker och ting att frågasätta. Men det är lik förbaskat att jag ska sitta och säga så här, nej men du existerar inte. Jag sitter och säger att du existerar när jag sitter här liksom mitt emot dig och pratar med dig. Då går jag dit ut bakom här och säger, men hon existerar. Det är ju den här bekräftelsen min vän gav angående den här läkaren. Ja men han existerar ju. Jag har träffat honom, det är han som har behandlat mig. Och förklara att du vet hur han såg ut. För det är klart man sitter och pratar. Så. Mm. Vi är ju 2 väninnor som sitter och diskuterar.
Tyckte du att er vänskap på något sätt, också nu när du analyserade i efterhand, var den lite förändrad? Eller var den precis lika bra som innan hon hade åkt iväg?
Det förändras ju. Men hon eller jag, nu vet inte jag vad jag ska säga, är ju mer beroende av mig. Eller är det jag som är beroende av att faktiskt ta hand om henne ännu mer och ge henne det här att finnas till för henne i den svåra stunden? Så på så sätt förändras den. Alltså det blev ett väldigt mycket större beroende. Det var varje dag, varje minut, varje... Alltså vi sov med varandra. Vi hängde 24/7. Jag blev ju som en mamma.
Den här relationen då parallellt med läkaren på mejlen. Hur utvecklas det? Fortsätter ni skriva till varandra?
Jajamensan. För... jag står alltså i min vardag och sköter mina egna grejer och får ett mejl där liksom bekräftelsemail ska jag säga nu i efterhand bekräftar att vilken fin människa du är, tack för det här samarbetet, vad glad jag är liksom att hon har haft dig under den här tiden. Det har varit väldigt trevligt att korrespondera med dig, fina ord liksom. Och det var mer så här besvar, ja men tack så mycket, tack, alltså ja. Det har varit jättetrevligt att prata med dig också. Och sen är det slut och sen så kommer nästa mejl direkt efteråt. Ja, så. Vad synd att vi träffade, eller liksom, vad synd att vi har pratat under såna här omständigheter. Det hade, borde ha varit några andra omständigheter. Ja, det borde det. Alltså det är de här små svaren som kommer efteråt till det här tack-mejlet. Att, tack för att liksom, du har stöttat henne. Som gör bara att vi tar ett steg liksom längre. Och nästa steg blir liksom, mitt barn ska gå och lägga sig nu. Jaha, okej, vad trevligt. Mitt barn också. Alltså du vet, någonstans, det var dem. Så, nu måste vi lägga ner för att jag ska söva mitt barn. Eller gå och sova med min son. Så var det för mig också. Så det var den var en inledning till nästa mejl, till nästa mejl, till nästa mejl. Vilket också var att då hade vi ju pratat färdigt om henne. Då hade vi pratat färdigt om sjukdomar. Det har ju varit trevligt att prata även omständigheterna. Utan orden vi har använt eller liksom responsen vi har gett. Vi har svarat varandra efter 5 minuter. Eller du vet, ger varandra creds till att tack för kontakten.
Hur ofta mejlade ni? När ni också sen då kanske mejlade som mest?
Alltså det var mellan 10 och 50 mejl om dagen.
Oj, det är många.
Det var... ja precis, och båda jobbar ju. Även om vi jobbade liksom olika tider och annorlunda, då var det så här, minsta lilla möjlighet man hade så tog man upp mobilen och kollade mejlen. Och minsta lilla möjlighet, sen tog det liksom 10 timmar där vi inte skrev någonting. För att ja, men jag ligger och sover eller sådär. Men mejlen, för det, då hade vi bara mejl. Så då... ja, det spelar ingen roll om det var bara 3 ord vi skrev utan...
Var han gift? Visste du någonting?
Nej, han var singel. Mm. Ensamstående far. Hade sitt barn på heltid. Vilket också blir en connection. Så, då har man ingen fru och eller ex att konkurrera med. Också väldigt... det som kom fram ganska tidigt i de här privata konversationerna var ju också att... eller som jag har analyserat efteråt. Det är ju för att kunna avsluta det här någonstans. För han skulle ju vidare och jobba någon annanstans. Volontärarbete.
Men skulle det påverka eran mejl?
Nej, men jag som sagt tänker att det är där det avslutas.
Mm.
Det är lätt att avsluta så.
Just typ
det. Att det finns ingen framtid. Alltså, vi är långt ifrån varandra.
Ställde han många frågor till dig? Och...
jajamensan. Minsta lilla som betyder väldigt mycket för mig. Det var väldigt lite. Det är det här som gjorde att jag föll för det ännu mer. Väldigt lite sexuellt. Väldigt lite intimt ur den sexuella aspekten. Utan det var, men det var väldigt privat och intimt. Mer hur tänker du? Hur resonerar du? Hur drömmer du? Vad vill... alltså...
det emotionella.
Emotionella, tack. Ja. Vilket bara gör det bättre. För sex det kan man prata om hur som helst eller vem som helst eller så. Men det var inget av vårat fokus överhuvudtaget. Och det gjorde den här människan ännu mer attraktiv i mina ögon. Så det kunde liksom verkligen vara, vad är favoritfärgen till berätta dina tankar om den här dagen. Hur mår dina fötter idag? Nej men alltså det var så, det är alla frågor. Hur mycket som helst. Samtidigt då är det också sån här... det enda jag ville att gå och läsa ett mejl för att jag väntar på svar från dig. Alltså den här spänningen byggs upp.
Fanns det någon gång samtal om att ni kanske ska prata på ett annat sätt än mejl, låt säga kanske videosamtal?
Ja, vi skiftade ju till slut, för att mejl är ganska jobbigt. Det är inte också så här, man ser ju inte om någon skriver, utan man får sitta och vänta på en pling i inkorgen. Så till slut så bytte vi till en annan app. Och den blev ju lättare, för då ser man också när någon annan skriver. Och det kostar inte, eftersom det är två olika länder. Men ja, jag vill se dig, jag vill prata med dig. Det var bilder skickat innan. Det här är jag, det finns få bilder från mig, men min bror tvingade mig liksom i den här händelsen. Så här är en bild på mig.
Du fick se foto?
Ja, jag fick se foto.
Hur såg han ut?
Mörk, stilig, alldaglig, men ja, han såg ut som en man. Jag vet vad jag gillar. Han såg ut som en man. Samtidigt liksom så går jag ju till henne och bara, shit, så här ser han ut. Hon bara, ja, han är snygg. Jag har ju sett honom. Han är, alltså förstår du att du får den här, jag fick ju den här bekräftelsen. Ja, men han är ju verklig. Det är så där så han ser ut. Han är snygg.
Pratade ni någon gång i telefonen så du också fick höra hans röst?
Nej, dit kommer ju inte. För att det var också så här tidsskillnader. Hans yrke då som är läkare, att han kan inte ta ett samtal hur som helst, utan visst att man kan smita iväg bakom hörnet och skriva någonting jättesnabbt.
Just det, och det här är ju då på tider, det här är ju, hände ju för ganska länge sedan, så då var ju också teknologin inte lika utvecklad om jag förstår. Just det här med att skicka ljudklipp och så vidare. Exakt. Som är rätt vanligt idag.
Ja.
Så ni var ju lite begränsade.
Ja, ja. Idag kan du ju få så många andra incitament om hur en människa är verklig eller inte. Alltså rent ljud. Höra någons röst. Även om det inte är ett direkt samtal. Men nej, det gjorde vi inte då. Eller det fanns inte då. Jag tror faktiskt inte ens att det fanns då.
Hur avslutas kontakten? Är det då när han flyttar iväg? Eller hur, liksom, vad är sista mejlet?
Vi har ett sista mejl, eller de sista mejlen är ändå att han måste ju flytta, eller han ska flytta, han ska ju liksom åka och det kommer inte finnas internet på samma sätt, det kommer inte finnas möjligheten. Vi har målat upp en liten bild där vi vill vara, men vi kommer inte kunna hamna där just nu i alla fall. Men då var det väldigt mycket liksom. Varför har vi gett oss in i det här? Vi har båda faktiskt fått känslor för varandra efter alla dessa liksom, eller efter korrespondenten liksom. Vi har ju fått känslor för varandra. Men nu jag måste åka, jag måste dra, så det kommer inte liksom. Förlåt för att jag har sårat dig, förlåt för att jag har liksom gett mig in i den här leken fast jag visste att det ändå inte skulle leda någon vart. Lite så. Och det är så här, men du har inte gjort någonting, utan vi är två vuxna människor med, alltså, vi bestämmer ju gemensamt vad vi gör. Så det är ungefär så här. This is it. Det viktiga för mig är det att jag känner så jävla mycket skam för det här. Att jag gick på det. Att jag tror att den här människan existerar. Men hur jag tänker efteråt så är det inte konstigt att jag tror att han existerar. För att det är någon också som min nära vän har bekräftat att han finns i verkligheten. Så då tappar det ju väldigt mycket. Eller då behöver jag inte tänka så mycket att är det sant eller inte. Men jag kände ju att oj, nu har jag förlorat någonting som kanske hade kunnat varit en Hallmark-film liksom. Det kändes på riktigt. Jag var jätteledsen. Jätteledsen. Men det är också så här, hellre ha tyckt om någon än att aldrig tycka om någon. Alltså, det är risker. Alltid. I en relation.
Uttryckte du det här till din vän?
Absolut.
Mm. Vad sa hon då?
Stöttade mig lite mer så där, gud, du är så vågad, du är så, alltså, jag förstår. Samtidigt som det var så här, ja, men han skulle ändå, alltså du vet, det går ju inte, typ så. Men hon var väldigt stöttande, Väldigt, väldigt. Alltså det är så många gånger. Även, ja, så när jag går tillbaka och ser på konversationerna där jag säger till henne, this is too good to be true. Då är det inte sant. När det är för bra, då är det inte sant. Men då stoppar ju hon mig. Vadå, det är inte sant? Det är klart att det är sant. Varför skulle det inte vara sant? Alla orden, alla tankar, alla... Hon präntar ju in det i huvudet på mig. Det är klart att det här är sant. Det händer på riktigt. Du sitter och chattar med en snygg och framgångsrik och charmig människa liksom. Och han finns på riktigt. Jag har ju sett honom. Jag har ju träffat honom. Det är det hon sitter och matar i huvudet på mig.
Vad är det som kommer fram här då? Du säger här nyligen att du blir så lurad och du skäms över det här. Vad är det du blir lurad på och hur kommer den här lögnen fram?
Först och främst så känner jag mig alltså lurad. Det finns så många andra ord. Jag känner mig kränkt av händelsen. Jag känner mig avklädd. Alltså jag var så naken. Jag var mig själv. Jag var äkta. Men den här var inte det. Det kom fram och det visade ju sig att det här aldrig hade hänt. Hennes händelse i det här andra landet när hon var som utbytesstudent. Den hade ju aldrig hänt. Hon var inte på något sjukhus. Hon hade inte fått något blod. Ingenting har hänt. Det stämmer inte. Och det här, till slut var det ju att jag kontaktade då den här familjen som hon bodde hos. Den värdfamiljen. För att jag ville ha hjälp med att få journalerna. Att jag kan inte göra någonting från Sverige. Då hade det ju inte ens någonting med läkaren att göra. Utan det hade med att jag brydde mig om henne. Jag behöver fakta. Jag behöver se faktan. Vad det är de har kommit fram till. Varför de har kommit fram till att hon inte ska leva liksom. Men den här, när jag väl kontaktade värdfamiljen. Så jag gjorde min egna lilla undersökning och liksom hittade nummer och hittade sätt att komma i kontakt med den familjen. Och de frågar, vad pratar du om? Vad pratar du om? Ja, men hon har ju legat på sjukhus. Det här har ju hänt då när hon var hos er. Nej. Vad pratar du om? Vilket gör att jag tappar ju allt. Då faller ju alla poletter ner. Och han var det sista jag tänkte på. Men det blir ju en till polett då. Ja, men om ingenting av det här har hänt, då kan ju inte den här läkaren existera. Då finns inte han. Så jag har suttit och korresponderat med någon som inte finns. Och jag frågade henne. Rakt ut. Är det du? Hon har hittat på en egen mailadress. Hon har gjort allt. Där hon övertygar mig om att den här människan existerar på riktigt i verkligheten. Hittar på en sjukdomsbild som inte ens finns för henne själv. Hon är inte döende. Hon har aldrig varit på sjukhus i det här andra landet. Ingenting av det där är sant. Ingenting.
Hon säger det till dig rakt ut då? Eller är det svårt att få fram den här sanningen när du konfronterar henne?
Jag konfronterar ju inte henne på det sättet. Utan det var mer så här... Det är ju skammen. När hon blir påkommen, då är det att lägga på luren. Sen korresponderar inte vi så mycket mer. Utan det var bara, okej, så här är det. Hon försökte ju ta sitt liv. Vilket gör att det blir inte så mycket... Det bekräftar mig. Men tack och lov så hände det ingenting. Hon dog inte. Alltså du vet, hon klarade sig och har fått... Eftersom hon hade ett självmordsförsök så måste ju hon gå på terapi efteråt. Liksom. Det blir ju sjukvårdens konsekvenser. Men jag slutade bara prata med henne. Jag har aldrig pratat med... Eller jo, Jag har träffat henne en gång efter det. Den här händelsen, det var flera månader efter. Och frågade bara varför.
Mm. Vad svarade hon?
Hon sa att min psykolog säger att jag fick en psykos av all aspartam jag fick i mig från Cola Lighten. Och jag är kär i dig. Inget förlåt. Ingenting. Det var de enda orden jag fick ut från henne. Och det är som sagt, jag har ju inte... Det här är ju så väldigt många år sedan. Jag la locket på för min egen del. För att det var skam. För mig var det skam då. Väldigt många år senare så började jag gå hos en psykolog av en helt annan anledning. Och det här kom fram och den psykologen tittar på mig och säger så här: hur fan kan du prata så nonchalant om det här? Så det var förrän jätte många år efter som jag har bearbetat vad det här faktiskt gjorde mot mig. Och sett vad det faktiskt har gjort mot mig. För mig, alltså till mig.
Kan du dela någonting av det? Hur påverkas man av en sån här upplevelse?
Första tiden var extrem. Där jag trodde, oavsett vad jag fick höra, så trodde jag att alla ljög. Det var absolut första reaktionen. Vad som än kom ut från någon annan, det var så här. Men människor ljuger ju, uppenbarligen. Alla ljuger. Det går inte att lita på någon. Idag tror jag inte att alla ljuger. Men jag har ju väldigt svårt att lita på människor överlag. Jag, på gott och ont, skapar ju inte nätrelationer. Utan videosamtal, röstsamtal, liksom. Så det är ju åt det goda hållet. Men jag har absolut fortfarande tillitsproblem. Jag är förbränd. Jag har inte haft en endaste fungerande och bra relation efter det här. Alltså med en man. Det är vad det här har gjort mot mig. Och det har inte jag insett förrän liksom på senare år. Vad faktiskt liksom orsaken är. Varför jag inte klarar av att ha en, eller kan, eller har inte kunnat ha en relation. Jag litar inte på folk. Särskilt inte det manliga könet.
Hon var ju ändå en kvinna som bedrog dig.
Ja.
Och lurades och kränkte och allt. Men att du inte kan lita på en man trots att du har utsatts av en kvinna, kan du förklara det?
Ja, det är ju inte den enda grejen man har varit med om i världen, om man säger så, eller i livet. Det här är ju en händelse bara. Men jag litar inte på människor. Så det är väl det som är det viktiga. Det är kanske inte specifikt män. Utan jag har... Sen utgår inte jag heller från att alla människor ljuger eller att det går inte att skapa nya relationer. Men jag är extremt, extremt försiktig. Jag tar vad du säger med en nypa salt. Tidigare så var jag sån här att jag brydde mig och jag skapade de här relationerna för att jag, alltså både vänskapliga och allt annat, att man skulle hitta den här personen, men det kan hjälpa. Jag är väldigt typ mån om att människor ska må bra. Idag då är det så här, not my monkey, not my business. Alltså jag lägger mig inte i. Det, vilket någonstans är faktiskt en sorg inom mig.
Om du tittar tillbaka på allt det här, det är ju såklart, du har ju nämnt idag och sagt att det var väldigt mycket frågetecken, det var väldigt mycket konstigheter. Men om du skulle också utifrån din upplevelse och den här erfarenheten ge råd till andra för att kanske inte hamna i något liknande. Både när det kommer till att ha nätkontakt med någon som man de facto inte ser eller kan bekräfta, men också det här med vänskaper.
Alltså vi ska inte underskatta vad vår fysiska kropp säger till oss. Det spelar ingen roll om det är en ryckning i fingret eller en klump i magen eller att de här frågeställningarna föds. Då är det en signal. Vi måste lyssna på signalerna, eller vi bör lyssna på signalerna så mycket bättre som vår kropp ger oss för att undvika att bli djupt sårade. Alltså det är klart att vi är med om tragiska händelser i livet. Men jag säger, lyssna på din kropp. Lyssna på flaggorna. Lyssna på magkänslan. den är oftast mer rätt än vad vi tror. Och vi behöver inte stanna kvar någonstans. Känns det inte okej, så känns det inte okej. Gå vidare. Vi behöver inte göra allt för att bygga relationen bättre. Och då spelar det ingen roll vem det är, om det är en vän eller en kollega eller pojkvän eller flickvän, eller du ska göra allt för att du själv ska må bra. Och magkänslan pratar med dig. Vi ska bara höra den.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av